Hej kära lyssnare och trygghetsambassadörer. Nu kommer ett avsnitt som är sponsrat av Aktuell Säkerhet. Att arbeta med säkerhets- och trygghetsfrågor är både intressant och spännande. Några som vet det är Jenny Persson och Linda Kante som driver och arbetar med tidningen Aktuell Säkerhet. Hör dem om vad tidningen handlar om både den digitala och den fysiska hotbilden mot Sverige. På vilket sätt de märker av att säkerhets- och trygghetsfrågor tar en sån stor plats i samhällsdebatten och hur det påverkar deras arbete. Liksom hur det är att vara med och rapportera från övningar inför situationer som kan bli livsfarliga.
En annan övning var ett minfält där en person låg och var skadad och hade sprängt bort sitt ben. Det skulle illustrera en kollega till dig. Och du skulle lösa hur du skulle hjälpa din kollega utan att själv då bli sprängd.
Du lyssnar på Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden.
Jenny Persson, jag äger och driver Aktuell Säkerhet och är ansvarig utgivare. En spindel i nätet skulle jag säga är en bra beskrivning av det jag gör.
Linda Kante, jag är chefredaktör för tidningen och webbredaktör för webben. Jag planerar innehåll, jag skriver och jag lägger ut jobb när det behövs.
Vad är Aktuell Säkerhet för tidning?
Men det är en rätt bred branschtidning. Vi täcker liksom allting från IT-säkerhet, cybersäkerhet, fysisk säkerhet, samhällssäkerhet, liksom business to business, så en branschtidning som täcker hela säkerhetsområdet. Och jag har förstått att vi är rätt så ensamma om att vara så breda om man tittar i andra länder.
Kan du berätta om bakgrunden till tidningen från starten och fram till 2016?
Ja, alltså tidningen har funnits sedan 1982, så det blir 40 år i år. Då hette den Aktuellt Företagsskydd. Men i mitten av 1985 fick den sitt nuvarande namn, Aktuell Säkerhet. Tanken från start, det var att sprida information om vilka faror som finns i branschen och hur man kan göra för att skydda sitt företag och sin verksamhet. Och sen har det liksom utvecklats till att bli mer och mer IT-info, samhällssäkerhet också och försvarssäkerhet, så att vi liksom har hela sektorn.
Och du tog ju över tidningen 2016. Vad hade du för vision med den då?
Alltså visionen var kanske från start att ta in den lite i nutiden vad gäller formspråk och var vi syns, var tidningen finns, även på sociala medier och sådär. Och också liksom att bredda vilka som syns i våran tidning. Alltså det är inget fel på män i 50-årsåldern, men det är många fler som jobbar i den här branschen. Och det var väl någonting vi ville visa på bredden. Och även att branschen behöver locka fler, för att branschen växer. Och då är det ännu viktigare att fler kan identifiera sig och se att det finns en plats här för mig. Så en del är att liksom lyfta fler, att i varje nummer så har vi något som vi kallar ung i branschen. Och då är det av en ung person som har jobbat. Och det är också ett sätt att få större spridning. Och vi vill liksom vara tidningen för branschen som visar goda exempel, lyfter vad som driver branschen framåt och vad som är viktigt här och nu.
För att ni arbetar ju just med säkerhetsbranschen och rapporterar från den. Hur ser det ut när det gäller sammansättningen av personer? Är den väldigt bred eller hur är det?
Ja, alltså den har väl gått från att vara skapligt homogen till att liksom breddas. Så den blir bredare och bredare skulle jag säga. Eller vad säger du, Linda?
Jo, men jag håller med. Och det märks ju kanske framförallt på de events och så som vi är på där. Det för varje år kommer fler kvinnor och det är fler unga personer. Så att den blir ju mer blandad. Men det är fortfarande en lång bit kvar.
Hur påverkar det ert arbete som täcker den här branschen? Att branschen blir då mer blandad när det gäller de som jobbar i den?
Jag tänkte säga att vårt arbete blir lite enklare. Alltså för att... Eftersom vi vill att det är så många som möjligt ska synas, så får man lägga rätt mycket jobb på att hitta rätt. Inte bara ta första bästa, om man får lov att säga så. Så det blev lite lättare. Just för att visa bredden. Men samtidigt så måste vi också kunna lite mer ju mer branschen breddas.
Ja, branschen har ju också växt ganska mycket. Och gått från att vara renodlad säkerhetsbransch till att egentligen innefatta alla företag som finns idag. De flesta företag som är medelstora och uppåt, de har en IT-avdelning eller en IT-ansvarig åtminstone. Och dens agenda handlar mycket om säkerhet. Och därför så är ju egentligen alla branscher involverade i säkerhetsbranschen, så att säga.
Alla är involverade, men alla vet inte än så länge om det. Vilket jag tänker att säkerhetsbranschen jobbar för att alla ska liksom förstå att vi måste alla vara med i det här globala samhället vi lever i. Den här tekniken.
Och där har vi en viktig roll då förstås, att informera och nå ut och tala om att det här är viktigt.
Utöver det här då, vad har ni gjort för att uppnå den här visionen med tidningen sedan dess?
Ja, utöver det rent formmässiga så det handlar ju väldigt mycket om att träffa mycket folk, så vi är med på events och liknande. Men en liten grej som jag tycker att vi ser som är viktigt för alla som jobbar i branschen, som jobbar med säkerhet och trygghet och skydd, det är att förstå att det ni gör måste alla vara med på. Och där tycker jag att vi faktiskt spelar en viktig roll att prata också om hur man gör det.
Vilka är läsarna av Aktuell Säkerhet idag?
Alltså det är egentligen samtliga som är verksamma i branschen. Och det är allt ifrån säkerhetschefer, folk som jobbar inom IT och infosäk. Men sen har vi även ett samarbete med Företagsuniversitetet. Och de har i sin tur en hel del kurser som är riktade mot branschen. Så att deras studerande på de säkerhetsrelaterade utbildningarna, de får också tidningen. Men jag menar, skulle H&Ms säkerhetschef höra av sig så har hen rätt att få tidningen också. Så att är du säkerhetschef någonstans, även om inte det är i branschen, så har du rätt till tidningen.
Ni är bland annat med och skriver om övningar som både genomförs i det militära och i det civila försvaret. Vilken typ av övningar har ni varit med på under den senaste tiden?
Vi har varit med på många. Den senaste var Stockholms stad hade en stor övning i slutet av förra året med sina ordningsvakter. Och då övade man om med bland annat PDV, pågående dödligt våld. Det är den senaste vi har varit med på, men sen har vi varit med på en bredd av lite olika övningar.
Har ni någon övning som ni kan berätta om som ni tycker har varit extra intressant?
Mm. Jag var med på en övning för några år sedan på SVT-huset. Och den var riktad mot journalister som jobbar i utlandet. Och det kunde vara att journalister som jobbade i Ukraina eller som jobbade nere i Mellanöstern. Då när den föregick den övningen så var det ju en ganska stor kris nere i Syrien. Det är det väl fortfarande till viss del, men det var precis när det eskalerade där. Och då hade man byggt upp i SVT:s studio olika scenarion där man hade hyrt in skådespelare. Och så fick man rotera runt på de här övningarna och lösa uppgiften, som till exempel kunde vara att det stod två män med vapen och vaktade en gräns. Du kom i en bil med dina kollegor. Man skulle försöka ta sig förbi utan att bli skjuten eller gripen. En annan övning var ett minfält där en person låg och var skadad och hade sprängt bort sitt ben. Det skulle illustrera en kollega till dig. Och du skulle lösa hur du skulle hjälpa din kollega utan att själv då bli sprängd. Ja, så var det fem olika sådana scenarion. Och det var jättespännande och kändes superverkligt för att det var så pass bra skådespeleri och rekvisitan fanns ju eftersom att vi var i SVT-huset och sådär. Så att det var, ja, det är någonting som satt sig.
Hur var det att vara med på den här övningen och se de här sakerna?
Ja, men det var fascinerande. Alltså, jag tror inte riktigt att jag har tänkt på att sådana övningar behövs på något sätt innan någon talade om det för mig. Då var det ju självklart. Så att vara med där var både spännande, men också det blev liksom ett uppvaknande för vilken vardag de här, i det här fallet då journalisterna, utsätter sig för och vad de faktiskt sätter på spel för att kunna medla nyheter hem till Sverige, så att kreti och pleti kan sitta vid köksbordet och läsa om det. Det tyckte jag var otroligt ändå.
Jag bara tänkte på att som är så bra med de här övningarna är att man får ju en, jag tänker på de här ordningsvakterna då i Stockholms stad som jobbar, man får en liten fingervisning om hur man agerat i ett oväntat skarpt läge. Det är väl liksom det som är den stora vinningen med de här övningarna, att man har på sätt och vis varit där och man vinner några sekunder för att man har tänkt de här tankarna förut. Och det blir rätt tydligt tycker jag efter de här övningarna. Både, jag har inte själv varit med, men jag har pratat med Linda och Maria som har varit på Stockholms stads övning. Så det kanske det som är den absolut största vinningen.
När du var där och betraktade det här skeendet under den här övningen, vad tänkte du då?
Jag tänkte att det var Jag var imponerad. Jag var imponerad över hur proffsigt skött övningen var och hur verkligt det kändes. Samtidigt så kändes alla andra som medverkade, som säkert har gjort såna här övningar tidigare. De var så himla erfarna och sådär, så att jag kände mig väldigt novis i hur jag skulle göra och agera och så. Jag antar att det blir vardag för de som gör de övningarna lite titt som tätt till slut ändå. Men för mig var det ju ganska nytt. Så att jag var nog mest impad över hur mycket allvar arbetsgivarna tar det här hotet.
Var du själv med i själva övningarna eller betraktade du och rapporterade för tidningen om övningen?
Jag var med i en övning, men sen så betraktade jag. Och jag var där tillsammans med en fotograf som tog bilder som blev väldigt bra och såg väldigt verkliga ut. Det var nästan så att vi fick redigera bort vissa från att ha i tidningen för att de var för blodiga och grova. Men jag fick prova en övning och det var att vi skulle prata med en person som bodde i ett hus som hade en dotter och han och hans fru var muslimer. Och vi skulle prata med dem för att deras dotter, vi trodde att deras dotter hade radikaliserats. Så den var jag med på.
Och hur var det att vara med på den övningen?
Svårt. Jag brukar tänka att jag var väldigt duktig på att prata, men det visade sig att det var jag inte. Inte om sånt i alla fall. Nej, hon blev ju inlåst och så av sina föräldrar när jag försökte medla där, så att det gick inte jättebra. Men det var lärorikt ändå. Jag lyssnade ju till de andra också och tog in. Om jag någon gång är i den situationen så ska det nog lösa sig.
För att betrakta någonting är ju annorlunda än att själv vara delaktig. Är man delaktig så är man ju ofta så fokuserad på uppgiften att man själv kanske inte hinner reflektera så mycket. Men som betraktare av det här då, vilket intryck fick du av de som genomförde övningen och hur väl de lyckades med uppgiften?
Ja, men jag fick ett bra intryck och som sagt, de kändes väldigt proffsiga. Det var ju inte många som gjorde fel så att säga, utan man märkte att de faktiskt är ute på fältet och jobbar med detta till vardags. Så att jag, som sagt, jag blev imponerad och jag kände mig trygg och deras vägnar att de ändå kan sköta sitt jobb och göra det på ett säkert sätt eftersom att de får hjälp på det här viset.
När du pratade med dem som var med i den här övningen då, som jobbade på SVT, vad sa de om den här övningen?
De var jättenöjda också och var tacksamma för att de får lov att göra den här övningen som de då gjorde en gång om året. Sen hade de en annan liknande övning som genomförs i Småland, liksom det andra halvåret så att säga. Så att de gör två övningar om året och då kommer de liksom hem från sina länder där de är utplacerade för att göra det här enbart. Och det är liksom en säkerhetsgrej som du måste gå igenom, annars får du liksom inte åka. Och representera då SVT i Damaskus till exempel. Det var positivt och jag tror för deras trygghets skull måste det ju kännas otroligt viktigt.
Och de då som jobbar på SVT, vad sa de? Hur stor nytta i den praktiska verkligheten sen när de är ute i världen har de av de här övningarna? Sa de något om det?
Jo, men det sa de. Pratade bland annat med en tjej som utplacerade i Ryssland, eller var utplacerade i Ryssland. Detta var ju 2016, så att det kanske har förändrats idag då. Men hon sa i alla fall att hon hade jättestor nytta av de här övningarna och det gav henne verkligen kött på benen när hon konfronterades med vissa situationer som inte alls man är bekant med i Sverige till exempel. Så hon var mycket, mycket nöjd.
Och utifrån ditt perspektiv då, från Aktuell Säkerhet, att du rapporterade för er tidning, vad lärde du dig av det här?
Det blev ju lite dubbelt också eftersom att jag själv är journalist. Nu jobbar inte jag på det sättet, men samtidigt så var jag ju målgruppen för övningen. Och så skulle jag skriva om den till vår målgrupp. Så att jag tyckte ändå att det var ett väldigt, väldigt kul jobb. Jag fick ut väldigt mycket av det. Men jag tyckte att vårt reportage blev bra, vi förmedlade ganska mycket om samtliga övningar och som sagt fick ta väldigt fina bilder så att det blev effektfullt på det sättet också. Vi ska säga att den vi pratade med och intervjuade, det var den personen som höll i övningen och det var ju inte en SVT-anställd utan det var ju ett företag som SVT hade hyrt in då som brukar sköta deras övningar där och då.
Hur ofta är ni med på den här typen av övningar och bevakar dem?
Alltså det är väldigt olika. Det är inte jätteofta vi är med på såna här stora fysiska övningar. Det är det inte, men det finns ju som sagt en bredd. Det finns ju mindre IT-övningar också.
Jag var ju även med på en övning i Kista som IBM hade. Där de iscensatte en cyberattack. Och då fick man olika roller. Jag var till exempel kommunikationsansvarig. Och då ringde det upp. Vi satt i en lastbil och hade olika telefoner framför oss och varsin skärm. Och så ringde det i ens telefon. Och då fick den svara och då var det någon som kom med ett hot. Och så skulle man lösa det efter bästa mån. Och då var det bara hur man ska prata med media. Hur man ska förmedla till de anställda och så vidare. Men det var ju en övning som bara var på en plats inne i en lastbil. Så att det var ju en liten övning så sett. Men lika viktig kanske.
Som reporter då för Aktuell Säkerhet. Vad lär ni er av att vara med på såna här övningar?
Men gud, jättemycket. Jag har väl alltid varit lite av en datanörd. Men jag har ju lärt mig otroligt mycket om IT. Sedan jag började jobba med tidningen om Jenny. Och det har ju blivit lite så också att jag tar IT-grejerna. Så att jag är ofta i Silicon Valley när det inte är pandemi. För tidningens räkning på pressmöten där. Och försöker hålla mig ajour. Vi gör lite kurser. Jag läste en cybersäkerhetskurs till exempel nyligen. Så att jobbet kombinerat med kurser och kontakter eller pressresor gör ju att jag får en insyn som jag känner är ganska unik och bra och nyttig både för mig och för våra läsare.
Vi är väldigt glada och tacksamma att vi får vara med, för ibland är det ju recensioner vilka som får vara med, och vi, alltså vi ser våra syften där för att liksom sprida ordet om det här, hur man gör det här och varför det är bra och fungerar som goda exempel för våra läsare som sitter på olika organisationer liksom kunna prata, titta här, nu gjorde grannkommunen så här, det kan ju vi också göra. Det är liksom lite det som är syftet. Och sen är det ju mycket som kanske är lite hemligt också som inte alltid kan skrivas rakt ut. Så vi är glada att vi får det förtroendet att vara med på övningar då och då.
Du pratade ju tidigare här om vilka huvudinriktningar som tidningen har. Men har ni någon speciell inriktning när det gäller artiklar eller vilka personer som medverkar och så?
Alltså inriktningen är säkerhet och trygghet, och det är ju både fysisk, offentlig, privat och IT och infosäkerhet. Alltså det är hela spektrat. Det kanske låter lite brett och så, men det går liksom mer och mer ihop. Förut var det mer bara fysisk säkerhet och för sig och IT och info för sig. Men ju mer teknikberoende vi blir, ju mer går ju allt ihop. Så läsarna finns liksom, de måste förstå allting. Därför är vi så breda.
Bara för några veckor sedan så var det ju ett skolattentat i Malmö där två kvinnliga lärare mördades. Hur har ni bevakat en sån sak? Är det någonting som ni har tagit upp i Aktuell Säkerhet? Och det här just också med pågående dödligt våld, som är någonting som jag vet att polisen också övar mycket på.
Vi har skrivit om PDV då, pågående dödligt våld, många gånger, och det aktualiserades väl ännu mer efter Drottninggatan och skolattacken i Trollhättan och nu igen. Och det experterna säger som vi pratar med är ju just igen då hur viktigt det här att öva är. Just för att du har fått en liten möjlighet att förbereda dig och du kan vinna de här få sekunderna som liksom kan vara avgörande för liv och död. Och när vi har pratat med experter som utbildar företag så har vi förstått att det är oftast personalen man övar med. Man övar inte med skoleleverna, för jag har inte kommit dit i Sverige än. Och det ser jag som kanske en brist. Vi måste liksom förstå hur viktigt det här är. Att vi ser ju hur det kan sluta. Liksom. Så mer övningar och ta det här på allvar. Tyvärr är det väl inte sista gången vi ser det här.
Kan ni som tidning förmedla någonting som gör att folk faktiskt kan dra nytta av det här? Att man lär sig av att läsa era artiklar?
Ja, men det tror jag, och det är ju lite det vi vill. Och liksom bara att man har tänkt, ibland har vi skrivit vilka steg man brukar tänka på när det handlar om PDV, att man ska gömma sig innan man larmar eller springa därifrån. Kanske jag säger de här stegen i fel ordning. Men så det tror jag absolut. Och även att man kanske kan få lite argument för när man som säkerhetschef eller säkerhetssamordnare ska gå och lobba för det här, att det är viktigt att vi lägger pengar på det här i vår skola.
Vi har ju skrivit ganska mycket om evenemangssäkerhet. Jag vet, vi skrev om Eurovision när det var här i Stockholm. Då pratade vi med Stockholms stad. Jag har varit på Roskildefestivalen och pratat med säkerhet med dem. Vi har varit på Way Out West. Vi har varit på en hel del evenemang som är på öppna ytor där det är kanske svårt då att till exempel gömma sig och så. Och där de här sekunderna är superviktiga. Så jag hoppas verkligen att det har nått ut och att det har kommit något bra av det, för att det är viktigt och det fattar vi liksom.
Utöver det här med pågående dödligt våld då och den här typen av ämnen kring säkerhet och trygghet, så blir ju just frågor kring säkerhet och trygghet allt mer aktuella och diskuteras också allt mer i samhällsdebatten. Hur märker ni av det?
Alltså jag tycker det märker de personer som vi brukar skriva om och de ämnena vi brukar lyfta. Nu ser vi dem på Aktuellt och på TV4-nyheterna, vilket ju då säger oss att ja, men nu når det fler. Nu har man liksom börjat förstå att det är viktigt.
Ja, men MSB skickade ju ut en folder för några år sedan som hette Om krisen eller kriget kommer. Med lite råd och tips om vad man skulle göra om det skedde. Och den fick ju rätt mycket hån av folk i sociala medier bland annat. Som tyckte att, men herregud, vi bor i Sverige. Det kommer ju inte bli någon fara här. Och nu är vi i ett läge där omvärldsläget är som det är. Och det känns osäkert på ett helt annat sätt. Så att det har varit lite så. Folk i branschen som har varnat om detta har fått lite foliehatt på sig. Och sen nu så vill alla att, och just det där skulle vi ju gjort. Så det har väl också blivit en grej att folk börjar prata om det som ett mer aktuell grej än vad man har gjort innan, om man tänker på vanliga människor då.
Ni som arbetar med det här då, vad är er bedömning? Varför har frågor kring säkerhet och trygghet blivit så viktiga?
Det är ju kanske ingen slump att otryggheten har ökat i takt med att sociala medier har trätt in i våra liv. Vi blir genast varse om det händer någonting via våra mobiler. Vi får information mycket snabbare och vi får dessutom information inte bara från medias håll, utan vi får information från civilpersoner i området där det händer någonting och så vidare. Så det tror jag är en stark bidragande faktor till att just trygghet och säkerhet har blivit så på agendan som de är idag.
För någonting som det verkligen diskuteras mycket kring när det gäller säkerhet och trygghetsfrågor i samhället är ju det här med antalet sprängningar och antalet skjutningar som bara verkar bli högre och högre. Hur påverkar det här ert arbete? Ni som arbetar med en tidning som arbetar just med säkerhet och trygghet.
Jag vet inte om det egentligen påverkar oss mer än att kanske fler har fått upp ögonen för det. Och man pratar mer kring det rent på fler ställen än det vi pratar och fler människor pratar om det. Man kan ju hoppas att de som jobbar med det får ett bättre öra till sig, liksom förstår sig för de här. Men samtidigt är det är så himla många som måste involveras här. Det är väl därför det blir lite krångligt. Det är allt ifrån rektorer till våra politiker till säkerhetschefen i en kommun.
Utifrån det här då, är det svårt att bevaka det här i och med att det är så pass stort? Det är så många personer som du säger som är involverade på olika sätt.
Igen handlar det väl att vi behöver ha nätverket och att folk i branschen känner att de kan lita på oss. Och det, ofta möter jag det och det jobbar vi för att vi är beroende av att få rätt saker att berätta om för vår målgrupp. Och ju längre vi har jobbat ju mer känner jag att vi har förtroendet. De vet att de kan ha en dialog med oss så att det blir rätt. För det är så viktigt att det blir rätt. För fel saker får inte komma ut. Vi vill inte vara källa till att röja någonting som gör någon säkerhetspersonals jobb svårare. Liksom.
Vi har också varit måna om att knyta till oss lite nyckelpersoner i branschen. Just för att kunna bolla om det är någonting som vi känner att det här inte jag riktigt hundra på vad som gäller. Då kan vi höra med de här personerna. Så att vi liksom inte trycker fel information helt enkelt, utan att vi faktiskt har kött på benen för det som kommer ut.
Hur lätt eller svårt är det här då? För många av era läsare är just experter inom säkerhet och trygghetsområdet och ni ska då rapportera för dem. Hur är det?
Ja, men det är en utmaning såklart. Det är svårt. Det svåraste är väl ändå att försöka hitta teman att skriva om. Vad är det som är aktuellt nu? Eller vad är det som kommer att vara aktuellt en tid framöver? Så att vi inte skriver om någonting som experterna känner att, ja men herregud, det här pratade vi om för 2 år sedan. Det skulle jag säga är det svåraste. Sen har vi som sagt jobbat så pass länge nu så att vi har kontakter ute i branschen som kan dirigera oss rätt eller hjälpa till om det skulle vara så att vi behöver få tag på någon person som vet bäst inom någonting. Jag brukar säga att mitt jobb är ju inte alltid att jag ska veta, utan jag ska intervjua de som ska veta. Så det är egentligen de som förmedlar. Så det svåra för mig är att hitta innehållet i stort.
Som vi har varit inne på här redan så har ju omvärldsläget förändrats radikalt under senare tid. Och hotbilden mot Sverige, både digitalt och fysiskt, har ökat. Vad är er bedömning? Hur påverkar det här oss?
En sak är jag tror att vi alla, alltså alla i Sverige måste liksom, vi måste bli bättre på att förstå konsekvenserna av vårt eget handlande när vi delar saker på sociala medier eller klickar på en länk i sociala medier. Det är någonting som vi alla bara måste bli bättre på.
Jag vill också säga att bara för att det är som det är nu i Ukraina så behöver inte det betyda att hotet om en cyberattack inte fanns tidigare. Det är bara att det är annorlunda skrud nu. Så att det här är ingenting som helt plötsligt har kommit, utan det ligger ständigt hot mot både Sverige som land och svenska verksamheter och organisationer i, när man tänker på just cyber. Så att det här ska man ha koll på redan.
Det är väldigt viktigt att även våra företagsledare, de som sitter i styrelser, våra politiker förstår hela det här sambandet i den här digitala internationella världen vi lever i. De förstår vikten av det här och vad det betyder för lilla Sverige i det stora då, som ju är väldigt beroende av export.
Och det här är ju den digitala världen. Hur är det i den fysiska världen då? Har det påverkat någonting där?
Eftersom det har varit en pandemi så har det varit svårt att hålla totalförsvarsövningar till exempel. Och även civila övningar. Så där ligger vi väl back och försöker ta igen nu så att säga. Så det har varit ett svårt läge rent militärmässigt för Sverige att kunna hålla sig redo. Men där är vi ju inte ensamma. Det har ju varit så i hela världen.
En sak till som jag förstått komplicerade lite här i och med pandemin, det är ju att personaltillgången har förändrats en del. För vissa sektorer, även inom branschen, har ju personalstyrkor minskat om man då kollar på den fysiska sidan. Och nu måste man liksom få tillbaka folk och lära om igen. Det har vi en expert som skriver och så, som pratar rätt mycket om. Hon jobbar ju med säkerhet mot fastigheter och stora gallerier, och där märker de väl att den här personalomsättningen gör att man får liksom börja om och prata säkerhet på en annan nivå än man gjorde innan, för att de finns inte kvar. Så det är ju också någonting som påverkar säkerhetsbranschen här och nu på grund av pandemin. Eller postpandemi. Eller...
Både säkerhet och trygghet är väldigt breda områden. Inom vilka delar av dem märker ni att det arbetas allra mest?
Men det är en svår fråga, för jag skulle väl vilja säga att det jobbas för fullt överallt. Men en liten sak som jag tänkte på att man skulle kunna med sig är att det känns som att det är en sak som hela tiden kanske får fokus i den stora debatten, men vi måste kunna ha med oss flera saker samtidigt. Bara för att det kommer nya hot betyder inte det att de gamla hoten, om man får säga så, har försvunnit. Och det tror jag ser som en svårighet i nu när vi har varit pandemi och när det blivit krig i vårt närområde. Att man liksom springer på för att släcka bränder. Vi måste ha med oss hela perspektivet, så att alla måste jobba för fullt.
Sverige ligger ju långt fram inom många områden. Jämfört med andra länder, hur väl står vi oss i förebyggande arbete kring det här med säkerhet och trygghet? Och då både i samhället i stort och i näringslivet.
Vi ligger långt fram, men det beror också lite på vilka mätningar man läser. För i vissa mätningar så ligger vi ganska långt bak i förhållandevis till hur rikt land vi är och så vidare. Men det finns jättemycket kvar att göra såklart. Och vi kommer väl aldrig någonsin komma i kapp, utan när vi är där så är nästa steg något som är akut att göra. Så att det som vi känner nu som har varit bra, det är väl att myndigheter och verksamheter har verkligen förstått allvaret med ransomware. Man har varit tydlig med direktiv kring hur man ska agera om en sån attack skulle drabba en. Man ska absolut inte betala och så vidare. Så att där började komma direktiv som är från MSB som faktiskt råder verksamheter. Och det borde komma fler sådana. Det är inte bara ransomware som är ett hot, utan det finns massor med annat. Men Vi är duktiga på digitalisering i Sverige, men vi kan bli duktigare på säkerheten.
Kan man säga någonting om var vi är bättre och var vi är mindre bra?
Men vi är ju duktiga på digitalisering och det tekniska generellt sett. Vi har många företag här och vi har även många datacenter som ligger här, internationella sådana, på grund av att vi har så mycket grönområde och relativt sett billig el. Så att där är vi långt fram, och när det är liksom tävlingar, det finns ju en massa tävlingar som är hackerbaserade, där du tävlar i grupp eller land och ska göra olika uppgifter. Och där brukar Sverige placera sig högt upp. Men sen så är vi också väldigt duktiga på att outsourca. Och det har ju visat sig inte alltid vara en toppen i det, för att kontrollerna inte gör som de ska. Vi ställer inte krav i våra avtal och så vidare. Så att vi är duktiga på det tekniska, men vi är samtidigt inte jätteduktiga på det.
Ni har med många experter inom olika områden i tidningen. När det gäller det digitala säkerhetsarbetet då, är det någon speciell person eller något ämne som ni tycker har varit extra intressant?
Där finns det ju en uppsjö av experter och ämnen. Vi har ju till exempel med oss en världskändis i tidningens säkerhetspanel, Ann-Marie Eklund Lövinder, som tidigare satt i det här huset där vi är nu. Vi är på Internetstiftelsen, ja. Hon var säkerhetschef. Hon är ju en av 14 personer i världen som har nyckeln till internet, och det är lite coolt. Så har man missat henne så googla upp henne, säger jag. Alltså, men ett ämne som man pratar mycket om och kan prata mer om, det är väl awareness, som ett litet buzzword. Men, och det är ju igen det jag har sagt, att alla måste veta vad det här handlar om. Att vi är inte starkare än kedjans svagaste länk. Så det är väl ett ämne då, att få med oss alla på den här skutan om säkerhet.
Det här låter ju väldigt intressant. Alltså, nyckeln till internet. Vad betyder det?
Ja, det är ju, jag är ingen expert, men det är så att det faktiskt finns 14 personer i världen som har en nyckel till en värdebox, en varsin värdebox. Och den värdeboxen, den ligger i ett kassaskåp, tror jag. Och kassaskåpet ska ligga i ett datacenter, och datacentret är bevakat och har staket och sådär. Och i värdeboxen, där ligger en krypteringsnyckel som förändras 4 gånger om året då de här 14 träffas och skriver om dem. Så har jag förstått det som.
Och kan de till exempel stänga av och sätta på internet?
Ja, jag tror att det är själva tanken, att de ska kunna göra det om det skulle behövas. Vi hoppas att vi inte kommer dit, men...
Ja, mycket intressant. Och i övrigt, vilka särskilt intressanta saker kommer ni att skriva om framöver då?
Just nu är det krig i Ukraina, och det kommer bli en del fokus, och det kommer hänga med oss ett tag, och det kommer påverka säkerhetsfolk i Sverige. Om man ska se på den lite mer roliga sidan då, så varje år arrangerar Aktuell Säkerhet och Företagsuniversitetet Säkerhetsskalan. Och det skriver vi om årligen då, för där samlar vi, får man säga, högprofiltalare, både svenska och internationella. Vi delar ut pris till årets säkerhetsprofil, där för övrigt Ann-Marie Eklund Lövinder har fått pris. Hon var en av de första, inte den första, men en av de första. Och vi delar också ut pris till framtidens säkerhetstalang. Så det är, liksom, det är väl också något sätt att höja branschen och sprida ordet om vad många bra saker branschen gör.
Sen generellt, som Jenny var inne på tidigare, att det här med att den fysiska säkerhetsbranschen och den digitala säkerhetsbranschen håller på att smälta ihop, för att allting handlar om applikationer som ska samfungera. Så kommer vi väl försöka fokusera på det och försöka följa det. Nu är det mycket prat om industri 4.0, där fabriker och så har uppkopplade maskiner till exempel. Det finns ett hot mot dem såklart. Stängs det av en maskin på ett pappersbruk, vad händer då? Det är mycket hot mot samhällskritiska verksamheter. Det kommer ju också i samband med att det nu är krig, men det är som sagt alltid ett ständigt hot. Att, ja, vad gör vi om elnätet går ner, till exempel? Eller så, vi i Stockholm kanske klarar oss, men vad gör man om man bor i Norrland, i en liten ort? Vi såg ju hur mycket Coop påverkade. Bara de höll stängt i 7 dagar. Då finns det ändå andra livsmedelsbutiker. Så där tror jag att inriktningen kommer att ligga framöver.
Och utöver det är det några andra intressanta personer.
Jag skulle vilja lyfta Carl-Emil Nicka som också har fått årets säkerhetsprofilspriset. Och det är för att hans vision är att liksom göra alla säkrare. Just då digitalt eftersom det är där vi kanske som mest utsatta. Så han har mycket bra tips till alla.
Till sist då, den som tycker att Aktuell Säkerhet verkar vara en intressant tidning och vill läsa den, vad gör man då?
Man kan prenumerera på oss och man hittar det på vår hemsida www.aktuellsakerhet.se. Och alla är välkomna. Och har ni några tips nu när ni har lyssnat på det här så är det bara till att mejla oss. Vi står också där på hemsidan. Det tar vi tacksamt emot.
Du har hört ett avsnitt av Trygghetspodden. Fler avsnitt finns på trygghetspodden.se.